Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Välkomna till Röda Vita Rosen, det rafflande avsnitt nummer 99. Det känns som att vi är på väg mot någonting historiskt, Victoria. Vad säger du?
Avsnitt 100.
Men hur ska vi fira det?
Med bubbel, popcorn, bridgeblandning.
Det är linsbågar.
Ja, vi bunkrar upp hela bordet nästa gång vi spelar in. Avsnitt 100.
Det känns kanske lite fräckt då mot våra lyssnare eftersom anledningen till att vi då kommer uppnå 100 avsnitt beror ju på att de har orkat med oss alla de här avsnitten.
Ja, men efter den här mässan så är jag så kärleksboostad så att det är inte klokt. Kan inte du känna det också? Jag fick nästan lite storhetsvansinne.
Ja.
Va? Är det så många som tycker om oss? Jag trodde inte det var sant.
Jag vet inte om de tycker om oss eller att det inte finns mycket alternativ.
Kanske inte är
så noga. Men, nej, men det var alla ni som kom till Nordiska trädgårdar och också kom förbi och sa hej. Och inte minst väste eller utbringade ett litet flamenco-klapprande. Olé! Alltså tack snälla.
Det var så roligt att få träffa och få ett ansikte på dem som lyssnar. Jag har inte förstått riktigt. Nej, men att det är riktiga människor.
Du trodde att det var en chattrobot som satt och lyssnade.
Nej, men vet inte. Det blev verkligt på ett helt annat sätt.
Jag blev också lite sådär frälst eller nyreligiös, förutom att gudarna i det här fallet är alla våra röda vita rosor. Nej, men jag tänker att det jag såg framför mig som liksom stod och köade för att signera boken var en stor mängd kvinnor i medelåldern. Den där, alltså det, liksom, det vet man själv, liksom. Det är inte längre mig de tittar på när man går förbi på gatan. Så vid första anblicken så är det liksom inte dit blickarna dras. Men sen när man börjar liksom skärskåda så är det där som liksom kraften finns, som bär samhället. Humor, välvilja,
Tryggheten,
insatserna. Man jobbar både och gör sitt bästa på jobbet och liksom i familj eller med kompisar. Man försöker hjälpa till, man är hygglig. Om någon tappar någonting på ICA så böjer man sig ner och försöker plocka upp det. Liksom. Ja, men man försöker vara en hygglig typ. Och sen naturligtvis, vilket jag också tyckte är skönt, att ingen är en slags Jesusfigur, utan att vi är väldigt medvetna om vad det är att vara människor i dess breda spektra. Och det är helt okej, men vi försöker så gott vi kan.
Ja.
Och de här kvinnorna, alltså jag blev så kärleksfull.
Mm, jag kände samma. Mm. Först trodde jag att jag skulle bli lite så här. Du vet ju att jag tycker inte om att stå publikt. Men jag måste säga att
du darrade lite för första gången vi skulle upp där på inspirationsscenen. Jag blev
förvånad. Det gjorde jag.
Jag trodde du bara har hittat på den här scenskräcken.
Nej, men det var inte bara scenen som kan vara jobbig för mig, utan det kan även vara jobbigt att sitta så att det är många blickar på. Jag kan få prestationsångest, jag vill leverera. Men sen kom din mamma. Med sin liksom trygga aura och satte sig bredvid dig där under signeringen och drack kaffe. Helt obrydd om vad som pågick runt omkring. Och jag kände sånt lugn, för min mamma hade ju varit där innan. Och då kände jag likadant. Mammor med den här auran, att det betyder så otroligt mycket. Det var så, jag saknade ju min mamma lite där då.
Hon hade gärna... Gosa var där på torsdag.
Ja, hon var där på torsdag. Men just att hon satt där lite på sniskan och tittade ut och funderade lite över blommor och blad. Visst var det fint?
Ja, det var väldigt härligt tyckte jag också. Vad roligt att mamma var där. Nej, men hon liksom ingår också i den här kvinnokraftskretsen som jag tycker att det är så... Som jag känner att vi håller på att utveckla en slags... community här av kraft och vi och nej, vi ska inte börja liksom ha olika ritualer och ceremonier och liksom röka gräs eller nej, inte nej, det vi ska göra, utan det är liksom bara lite löst så där liksom, ja. Alla får vara som de är, vi ska inte förändra dem, vi vill bara hylla och lyfta, och det manifesterade sig också i alltså, påfallande många ändå hade hörsammat vårt rop på att ja, men kom fram och väs lite.
Ja, fantastiskt.
Fantastiskt. Alltså det var ju helt fantastiskt. Ja. Och en av våra lyssnare, jag har tyvärr glömt bort ditt namn, men du hade en sån fin idé att vi skulle trycka upp t-shirtar med väsningen i fonetisk skrift.
Ja, men vilken bra idé, det hörde inte jag. Hörde
nej, jo, det var bra. Vi pratade om det, men du...
Ja, jag var väl var förblindad av all uppståndelse.
Det var ju en sån lysande idé, men då har jag funderat på, okej, för jag skulle börja googla så hur man... Och så började jag tänka på hur mycket merch ska vi trycka upp här egentligen? Ja. Jag vet inte riktigt hur det här ska gå till. Räcker det med 10 eller måste vi trycka upp 500? Det
kan vi inte kolla också? Intresset på Facebook?
Ja, vi kollar intresset på Facebook. Vi lägger ut en fråga där. Jag skulle också vilja ha en sån här keps, en sån här baseballkeps med ganska hög fram som tar för sig lite.
Nej, tycker du att de är fina?
Det är modernt och snyggt.
Alltså truckekeps?
Ja. Eller, nej, okej. Skit i
men
kepsen.
Vi som har lite så här platt bakhuvud, det kommer ju sitta...
Vadå, jag har inte platt
nej,
bakhuvud?
Du, nej,
men jag och Victoria har platt bakhuvud, vi kommer inte se kloka ut.
Åh, vad tönt jag är. Jag har väl inga platt... Eller
jo, jag har jätteplatt bakhuvud.
Kan man inte ha keps när man har platt bakhuvud?
Nej, hela liksom intrycket ser jättekonstigt ut. Nej, vi kör bara på den här t-shirten.
Men det där får vi ha en kampanj bland alla våra rosor. Det här med att
tygkassar.
Tygkassar, bra. Eller någonting att bära, något annat så att det kanske är mer trädgårdsrelaterat. Något som man kan bära saker i. Mm. Mitt favorit, termosmuggar.
Termosmugg.
Jaha.
Det är så, jag älskar termosmuggar. Det känns som en trygghet när man lämnar sitt hem så kan man hålla fast i en termosmugg.
Som med en liten bit av hemmakaffe.
Och så är det så dyrt att köpa kaffe på stan nu, så då kan man ha med sig sin lilla kaffe.
Lite som att man sitter och trycker på en sån här mjuk gummiboll när man är nervös.
Till någon slags... Jag känner att jag började i någon ände. Jo, väsningarna där får vi helt enkelt kolla merchen på.
Nu måste jag ta med tröjan.
Hur är det med vallningarna?
Ja, nej, men jag har egentligen inte så mycket vallningar. Men idag har jag varit på besök hos fru doktor. Jag har ökat på dosen här. Så ska vi se vad som händer. Nästa gång så kan jag är sprudlande och glowig. Utvilad.
Men du är alltid det. Det är en inre känsla. Jo, det där måste vi prata mer om. Jag ska bara säga så här. Det här avsnittet kommer att handla om sparris. För alla er som känner så här, nu stänger jag av. Nej, det kommer ett sparris-special alldeles strax. Men vi måste bara prata om klimakteriet lite grann. För att det är så roligt. Nej, men jag var och käkade middag igår med en gammal barndomsvän som bor i Kalifornien och har gjort det massa år. Och då berättade hon att där kan man få... Alltså allting där är ju så mycket mer liksom individualiserat. Så det är inte så att det skrivs ut någon snittmängd östrogen och så vidare. Och det här kanske säkert finns någonstans i Sverige också. Ni, någon som lyssnar vet det. Men jag hade aldrig talat om det tidigare. Där tar de liksom prover över tid för att få någon slags halvkoll i alla fall. På mina hormoner varierar ju på just vad individen har för behov. Och då så sätter de in, då laddar de en liten liksom kapsel ungefär som ett riskorn. Mm-hmm. Med din individuella dos då, om det kan vara en del där är det ju vanligt att man får testosteron också.
Jaha, alltså en kombination utav
för att man ska liksom vilja ligga och få mer kraft och sådär. Och så östrogen. Och så kanske man får någon spiral med progesteron och sådär. Men då, och sen så har man den där lilla liksom lilla riskornet in under huden och så var det tredje månad så går man och byter den.
Mm-hmm.
Så tar man nya prover och så byter man.
Jag tycker det låter sunt. Ja, eller hur? Det absolut. Ska ju egentligen vara individuellt. Det är ju som med mediciner och allting. Ja, men det är ju... Ja.
Och så måste jag alltid dra min käpphäst. Jag vet att ni har hört det förut. Men alltså, det är också lite sjukt att vi tvingas hålla på så här.
Jag vet.
Att, våra, att, vi inte, att inte liksom hela världen klimakterieanpassas.
Säger hon en viss...
Att hela världen klimakterieanpassas. Ja, men man måste ju också hålla på och ha spiral och p-piller. Det är ju som ett helt liv.
Ja, ja, men det är det här liksom hormonella fängelset liksom, som vi tvingas in i. Mm. Istället för att liksom man, det finns fast, utrymme för vad som
ja,
är. Men
jag är ändå villig att hålla med dig, Jenny. Där, för du har ju alltid hävdat när jag har klagat och så. Att stress är ju inte positivt för hormonerna. För nu efter den här... mässveckan och monterbyggandet och ett boksläpp och allting. Alltså jag har ju sovit så dåligt. Jag svettas mycket mer. Jag känner mig svag i sinnet. Jag tycker jag är ändå ganska bra psyke. Nej, jag har helt tappat det. Jag är inte mått 100 kan jag säga. Så jag tror att du har rätt i. Stress triggar.
Alltså det är inte jag som har kommit på det.
Jag tror att det är typ nej, men det stämmer ju. Det stämmer, för när jag är ledig och hitta balans och få återhämtning, då känner jag inte så här.
Vad drar du då för slutsatser av det i
att
ditt
jag ska,
eget liv?
Nu måste jag ta ledigt ett par dagar här i påsk, för att det här går inte. Jag mår verkligen, min kropp håller helt på att slå bak ut.
För det där måste du kanske ska ta hela veckan och bara lita på att dina fantastiska anställda...
Ja, men det gör de. Nej, men nu kom ju snön också, så nu blev det ju väldigt lugnt här. Nej, men nu ska jag vara ledig i 3 dagar. 3 dagar i sträck.
Men trash lite till.
Nej, det går inte. Jag är så full. Jag ska åka till Holland nästa vecka på inköpsresa. Men då kommer jag ju iväg, byter miljö. Kanske jag kommer till våren också.
Till, vad säger vi, Ellen?
Kökenhof.
Förlåt.
Vad roligt att vi tittar på varandra så oerhört.
Kökenhof. Ja, det är jättebarnsligt. Men nej, lite kul. Lite trams måste man ändå tillåta sig här. Nu kanske vi kommer till Spiresen. Så kan jag berätta lite om den väderdata som jag har googlat upp i ren frustration här lite senare.
Ja, det kan vi göra. För att, ja, det är ju inte riktigt så att det känns som att det är planteringsväder. Men jag tror att nästa vecka ska det bli varmare. Och kanske kärlen börjar släppa lite. Att vi ska få börja gräva. Hoppas vi, va? Eller hur?
Ja, jag måste till landet, för nu låg det stora snökoker över eklöven och så började liksom, jag planterade ju jättemycket lökar förra året.
Ja.
Eftersom livet är för kort för att inte göra det. Ja. Men framförallt krokusarna började titta upp, men då ligger liksom massa skit i vägen för att de ska få titta upp. Så jag måste liksom försöka få bort eklöven.
Mm, men det kan ju, ja, frågan är om den här snön som kom nu. Nu snöar det ju här i Stockholm idag. Frågan är om det hinner smälta undan. Det skulle bli kalla nätter också. Vi får väl se om det blir något trädgårdsbestyr i påsk.
Det ser ut som att det skulle bli jättefint väder i faktiskt hela landet.
Ska det? Ja, hoppas det.
Och i Göteborg, där är det vår, du.
Ja, där har ju du varit.
Ja, det var så härligt.
Blommade
det var
verkligen... påskliljorna?
Japp.
Ja, de gjorde det.
Det blommade så mycket.
Åh, vad härligt.
Ja, då kan jag meddela så här att Sparrisen, och nu har jag varit in och googlat på SLU, deras hemsida där de har mycket bra kunskap. Och det är liksom bara i en, ja, sådär 30 år som vi har hållit på med sparrisen och liksom uppskattat den som en av
de mer längre?
De fräckaste vårprimörerna. Nej, vi har ju ätit den längre, men nu är
men
den
inte
liksom,
odlat på...
Inte på det här. Jo, det har vi, och vi har odlat också. Eftersom vi har ätit den så tror jag att vi har odlat.
Logik.
Men enligt dem, så, och när jag tänker efter själv i min mathistoria, så att den här hysteriska, nu kommer sparrisen. Och jag jobbar också på Nyhetsmorgon, har gjort i tid och evighet eftersom jag aldrig verkar kunna byta jobb. Så det är cykliskt där, när Norbert Lange kommer och en dala, och nu ska vi koka sparrisen. Hur ska sparrisen vara? Jo, den ska vara knackig.
Sparris kokar vi. Hur ska man koka sparris? Det vet ni alla. Det ska vara knackig.
Knackig
vill vi ha våra sparris.
Man får inte koka det, för länge.
Det är som tysken vill ha sin sparris knackig här. Och då, när vi kokar sparris knackig, vad har vi då? Då har vi vatten, salt. Det är så lätt. Om man har lite svårt med salt kan man tänka så här. Man har 1 liter vatten. På 1 liter vatten tar 22 gram salt. Lite socker, så citron.
Så kan man tänka.
Ja, det är lätt att jobba. Många, istället för att då bli lite osäker, för mycket, för lite salt här. En liten kvick smör.
Ja.
Så ska vi få fart på spisen här. Så här.
Det började nog kanske för 20 år sedan ungefär.
Ja, kan nog stämma. Mm. Med tanke på att jag också har jobbat och aldrig byter jobb så kan det nog stämma att vi började sälja sparris för 20 år sedan.
Men trots det så har då människan odlat och ätit sparris i över 4000 år. Det finns avbildningar där på såna här pyramider i Egypten där man tror sig i alla fall se sparrisskott där på väggarna.
Jaha.
Ja.
Hur som helst så sparris brukar ju finnas, det brukar inte finnas att köpa på hösten så att egentligen är det nu på våren som man ska införskaffa sina plantor om man vill odla sparris.
Ja, kan du beskriva, för sparrisen kan ju bli rätt planterad och vårdad en väldigt liksom långdragen trotjänare, eller hur?
Ja, jag skulle nog säga att de kan vara i 20-30 år skulle man nog kunna ha sin sparrisplanta. Och sparris tycker ju inte heller om att flyttas på. Så att har man väl satt den på sin plats, då ska den ju vara där. Så att jag skulle säga att det är ganska viktigt att tänka ut var vill jag att min sparris ska växa någonstans. För det är inte så att man bara gräver upp sen och flyttar på den. Och sparris kan man ju köpa som en barrotad planta eller att den är färdigt. I ett färdigt rotsystem i kruka. Men ofta så är det barrotade planter man köper nu så här tidigt på våren. Och april, maj är en bra tid att plantera sparris. Det som jag skulle säga inte är så bra, det är om det är för tung lerjord. För då blir de här sparrisarna ganska klena och smala. Man vill ju ha feta rackare, eller hur? Vill man inte det? Ja.
Och för er som har fri associationsbarn kan jag säga att just den här som Norbert Lange brukar påpeka, den här gamla stjärnkocken, att sparris är ett afrodisiakum beror på dess väldigt signifikanta utformning.
Ja, det är så.
Ja, det är inte så att det är något ämne direkt där som är potent. Utan det beror på själva formen.
Att man kanske får ett litet lyckorus när man bryter av en sån där.
Nej, Victoria.
Nej, inte
den
det.
Den sticker upp.
Ja.
Lång och styv.
Typ så.
Ja, det var, då går vi vidare.
Ja,
då går
men
vi vidare.
Hur som helst så kan man i alla fall odla sparris. Jag skulle säga helst åt det lite mera sandiga hållet än leriga hållet. Om man nu ska välja plats.
Är det okej om du har en lerig jord i allmänhet och liksom försöker blanda ut den lite? Går sparrisen med på det eller kommer den bli sur i långa loppet?
Det beror nog på hur tung lerjord man har, men det är klart att det går att jordförbättra. Men annars så skulle man ju kunna odla i en pallkrage. Och vill man odla sparris i pallkrage så skulle jag säga att man behöver två staplar på varann så att det blir ett ordentligt jorddjup. Och i en normal pallkrage så, ja, jag tror att det skulle räcka med max 5 plantor. Mm. För att de blir ju rätt stora. Om man tittar på de här, det ser ut som vajande, alltså hur ska man beskriva sparris? Vajande plymer. Vajande dillplymer.
Ja, när de har växt ut, ja, så att säga.
Precis. Och det som är viktigt att tänka på det är att man inte sätter plantorna för tidigt. För de är ganska känsliga för frost. Ja. Vem är det som ringer nu?
Ja, förlåt. Det är min redaktör på mitt andra jobb. Hej Marika, jag skulle ringa dig. Ja, jag sitter i en poddstudio så du är med i sändning nu. Ja.
Hälsa.
Fråga, blir det den här podden släpps ju på fredag, blir det ett sevärt program på lördag, kan ju du hälsa våra lyssnare. Hur bra som helst.
Fattas bara annat.
Ja, jag ringer, förlåt. Ja, puss puss. Hej, hej. Nu säger jag puss till min redaktör, du vet hur det blir ibland.
Ja, jag
liksom
vet.
Man bara gör det.
Utan farten.
Ja, sen, ja, vi känner ju varandra.
Ja, till och med jag känner henne.
Ja.
Ja, men hur som helst så är bästa tiden skulle jag säga april-maj, men att jorden har blivit ordentligt varm. Och den här planteringsfåran, om man ska sätta flera stycken, bör ju vara i alla fall 15-20 cm djup och ganska bred. För att när man sätter de här plantorna så ser det ut ungefär som spindelben som man ska räta ut i gropen ordentligt. Och sen tycker jag att det är ganska viktigt också att man vattnar igenom krukan riktigt ordentligt så att rötterna blir riktigt så där vattenspända innan man planterar dem. Det är också viktigt. Och sen jordförbättra då naturligtvis. Och sen så täcker man plantorna ungefär med 8 cm jord och fortsätter att vattna. Sen får man inte skörda. Det här är viktigt.
Första året.
Första året. Och knappt andra året heller skulle jag säga. För det är viktigt att de här plymerna får ta fart och ge kraft till plantan. Så att det är först tredje året skulle jag säga som man kan räkna med en skörd utav sparris.
Och man behöver inte ansa dem eller liksom beskära dem på något sätt?
Man klipper ju ner dem på hösten, plantorna. Och sen så kommer det ju upp, så kommer ju de här skotten tidigt på våren, så kommer ju plymerna efter. Men då ska man alltså inte skörda de här första sparrisarna man ser, utan låta dem liksom växa till och låta plymerna växa till.
Men klipper du ner dem efter att de har vissnat ner eller?
Ja, det är ju sent på hösten som man klipper ner dem.
Men då skillnaden mellan vit och grön sparris, för det, ja, jag erkänner att jag inte riktigt hade förstått det. Jag trodde det var helt olika sorter, men det handlar ju om att man odlar de vita under mark.
Ja, precis.
Sen är det väl kanske lite olika sorter man använder sig av.
Ja, det finns ju många olika sorter.
Principen är att de vita odlas under jord.
Exakt. Så man kupar ju upp kring de vita så att de blir blekta helt enkelt.
Det är
ungefär som med glasrabarber. Det är ju en delikatess som man ofta köper tidigt på våren. Där har de ju vuxit under lock eller under kupor. Det tror jag någon av dina kockar har haft med sig på Nyhetsmorgon.
Absolut.
Det är också...
Det är väldigt gott.
Det är väldigt, väldigt gott.
Jag gjorde rabarberpaj i söndags.
Va? Har du hittat rabarber?
Jag hittade rabarber. På Konsum. Vårt ibland kanske inte helt fantastiska Konsum. Men de hade rabarber.
Och nu blev jag lite sugen på det. Frågan om inte jag ska göra det till påsk.
Jag gjorde bara en ren smulpaj med, och inte någon havregryn eller någon liksom fiber eller någonting, utan det var bara smör och socker och mjöl och sen och så
kardemumma kanske eller?
Kardemumma hade jag också.
Ja.
Och så en redig vaniljsås. Alltså det var så gott.
Gud vad gott.
Ja.
Nej, jag tror det får bli min första rabarberpaj här för året i påsk.
Mm. Det är verkligen mysigt. Men okej, okay. Sparrisen då. Vad behöver de för näring då?
De vill ha ganska mycket näring skulle jag säga. Så att det bästa är om man kan hitta hönsgödsel. Och det går åt en hel del. 2 kilo per 10 kvadrat. Så pass mycket.
Oj.
Eller så skulle jag också vilja säga att jag vet att många använder lakvattnet från bokashi-hinken. Fungerar också väldigt bra.
Men hur mycket, om du har 5 plantor så har du, hur många sparrisar får man från det?
Ja, jag vet.
På år 3?
Det är jättesvårt att svara på. Det beror ju helt på vilken jord man har och
hur man har tagit hand om. Ja. Hur många skulle jag få? Det är en sak. Hur många skulle du få, Victoria?
7 stycken kanske.
7 sparrisar?
Ja, första året.
På en planta?
Ja.
Jag tänkte ju så på 7 sparrisar på 5.
Nej.
Då kvalar inte sparrisen in i min mesta möjliga utfall på minsta möjliga insats.
Men det som, tricket är ju i alla fall det här, för jag tror att många har svårt att låta bli. Man vill ju så gärna skörda, men att man inte gör det då första året. Det är ungefär som med rabarber där med. Man ska inte skörda första året när man har planterat heller, utan låta dem växa till.
Får jag vara lite taskig mot sparrisen?
Ja.
Den är inte skitsnygg när den står i rabatten.
Tycker du inte det?
Nej. Jag tänkte om man skulle kunna få peta in någon blomfrön där emellan.
Ja, men det kan man väl göra om man vill. Absolut.
Det går bra.
Ja, du skulle kunna ha tagetes. Skulle kunna vara fint ihop med sparrisen. Åh gud, det kände jag. Det skulle ju vara jättefint tillsammans. För sparris, de här plymerna är ganska fina att använda i bukett också. Det är så många som är intresserade nu av att...
Men nu fick man ju inte plocka dem.
Jo, men själva plymerna kan du ju liksom... Det är skörden utav sparris som du inte får ta.
Tack.
Ja, men det är klart att du får inte ta alla plymerna. Du tar alltid i så mycket. Nu ser jag framför mig hur du liksom tar hela knippet och så, nu ska vi göra en sommarbukett. Man kanske kan ta en, man kan ju vara lite så här lagom.
Ja, men jag är jättelagom, jag är världens tristaste lagom-människa.
Nej, det är du verkligen inte. Ska du vara så ska du vara.
Men då måste jag ha en enkät här inne. Hur många i den här studion och kanske även ute i kontrollrummet känner av sparrisens hämnd?
Alltså att det luktar jätteäckligt när man kissar.
Ja, nej. Jag räcker upp handen.
Jag räcker också upp handen.
Ja, och det verkar ju handla om att det finns där kväve- och svavelhaltiga ämnen i roten då, som vi då sätter i oss.
Men jag har också läst att sparris är renande i njurarna. Kan det stämma? Står det någonting om det?
Ja, den var en viktig medicinalväxt för just att den var urindrivande och blodrenande. dessutom så botade den gikt. Jag tycker att de flesta växter verkade boka gikt på den tiden.
Var det en vanlig åkomma?
Ja, det var ett stort problem.
Reumatisk värk, astma, bakfylla.
Ja. Där har vi det.
Syfilis samt sjukdomar i njurarna eller blåsan, där satt den.
Ja, där.
Mm. Ja, så det är intressant. Men jag, då berättade min amerikanska kompis, eftersom de är så på saker och ting där. Det finns en av de här genkartläggningsgrejerna som man kan göra lite mer. Fast de beskrev att det var lite mer horoskopartat. 23andMe, det finns säkert andra varumärken också. Där man liksom får kartlagt. Man kan kryssa ur om man inte vill ha några jobbiga besked, utan bara så här lite kul. Så här. Du har stor sannolikhet att kunna se i mörker. Nej, vad det nu kan vara för det. Men då finns det så här. Du har stor sannolikhet att det luktar illa om ditt kiss när du har ätit sparris. Det var tydligen få reda på. Så att det var tydligen kopplat till en viss gen. Som hade. Ja.
Jag trodde att det här var någonting som var allmän.
Det trodde mänskligt. Jag också.
Nej, tydligen inte. Och återigen, rätta mig om jag har fel, om vi har någon kunnig genetiker eller sparrisexpert där ute.
Vad kan du ge ditt bästa sparrisrecept kanske?
Ja, men det här leder mig osökt in på ett projekt. Vi ska ha gäster på lördag och det är liksom min mans kompisar mest. De är väldigt välätna på det sättet att de är väldigt vana att bli serverade väldigt god mat.
Oj då.
Ja, ja.
Är det kockar?
Jag lagar alltid god mat och sådär. Men nu tänkte jag att vi skulle ha någon sån här vårmeny och då vill man ha kanske röding, det är ganska lätt att göra till många. Så. Och då är det ju gott med sparris till exempel.
Jättegott.
Och då vill man ju ha en hollandaise. Och då påminner man sig om att det som finns i små burkar som man köper på livsmedelsbutiken, det smakar inte riktigt Nej. Som hollandaise. Det kan vara gott också sådär, om man inte orkar. Men jag vill ha en riktig hollandaise. Och jag har en emulsionssåsskräck efter en upplevelse. För jag hade gått en såskurs på Gastronomiska akademin tillsammans med Steffo. Och man skulle liksom lära sig de fem grundsåserna. Och då undrar jag, vet ni om vilka de fem grundsåserna är?
Nej.
Får jag gissa?
Ja.
Bechamel.
Ja.
Hollandaise.
Ja.
Rödvinsås.
Ja, alltså en espanjol där. Men det är ju inte röd... Ja.
Mm. Ja, en vinsås.
Det är alltså bechamel, tomatsås... Velouté, som är ju en ljus sås.
Ja. Tunn, va?
Som man reducerar buljong och sen kan man reda med lite grädde och sådär. Och brun espanjol, som också är som en grundsås. Sen kan du smaksätta den kanske med lite paprika eller tomat eller sådär. Och så hollandaise.
Då och vad
var
är,
jag var styr i korken, för då hade jag gjort bearnaise, bara slag till mina på landet så här, tjoff tjoff, åh det blir så gott. Alla bara, åh äkta bearnaisesås. Ja, och jag vet att många utav er där är verkligen skitduktiga på att slå såser. Men så att jag var lite stiv i korken. Vi skulle ha en stor middag hemma. och då skulle jag slå bearnais. Och jag tror att jag gjorde av med 4 paket smör innan jag skickade ner någon av gästerna till ICA-butiken för att köpa burkar.
Vad ska du säga?
Nej, men jag var för snabb och stressad. Det var så här, smöret var för varmt och äggen var för kalla, du vet.
Ja.
Det är ju så mycket som kan gå snett.
Jag vet. Man ska inte ha bråttom.
Nej, och det är alltid så. Det är med trädgård, med allting. Man kan inte ha bråttom.
Nej.
Man ska heller inte ha någon som tittar på.
Nej, exakt.
För då blir det också, här blir inte bra. Jag hade en sån i somras. Ja. Jag skulle göra hollandaise. Det gick inte. Till slut kom min stora syster och hade något
började liksom det, för äggen kan ju typ bli som kokta.
Ja, precis. Det bara skar sig liksom en mass. Men då kom hon faktiskt och räddade upp det. Genom att hälla i... Undra om det var att hon hällde i lite vatten.
Iskallt vatten, ja. Jag vet det.
Och räddade situationen. Men jag var alltså...
Äggula till om den är kall. Ja.
Jag grät. Jag skämde så mycket.
Nej.
Ja, men det är som att också att säga... Vem tror du att du är en sån som kan slå en hollandaise bara så här tjoffeli tjoff?
Jag gjorde faktiskt det förra helgen. Jag stod och jublade i köket. Fan vad bra jag är. Fan vad bra jag är. Johan tyckte att du kan lugna ner dig där.
men det är lite drill att stå och vispa den där såsen.
Och när man smakar av och så sitter den där med lite cayenne i. Mm, gott.
Hade du sparris också?
Nej, det var till stekt lax och lite fänkål.
Hade du gäster?
Nej, det var bara, det var bara vi.
Ja, men, min idé är att varje kväll här i veckan ska slå en hollandäs. Men jag tror jag får gå förbi någon kockkompis och köpa färdigt som jag får värma.
Det kan man också göra. Ja.
Och
så häller man över det bara lite hemma kastrullen. Sådär ja. Ska vi säga så?
Jag hade Fredrik Eriksson hemma på middag i lördag så bara... Fredrik, du måste hjälpa mig. Han bara, ja.
Han är ju så snäll också.
När man gör en hollandais, då tycker jag det viktigaste på en hollandais, det är just det här. Känn doften.
Reduktionen.
Reduktionen. Oh. Reduktionen, det får man inte hoppa över.
Vinäger, schalottenlök.
Vitvin.
Och lagerblad.
Och lagerblad, ja.
Men både vinäger och vitvin.
Både vinäger, vitvin, lite vatten, koka in det hela. Det är just att det får en härlig, just den här doften här, den här smaken. Den ska vi få in i våran hollandaise.
Vi går vidare. Ska vi lämna sparris nu?
Ska vi nämna också när man skär av dem, och det gör man när de är 20-25 cm långa, så man inte tar dem allt för tidigt. Nu tittar jag mest på dig, Janne, för jag tänker att du tar dem så fort du ser den där lilla knoppen, men du får vänta till de 20-25 cm.
Nej, jag tycker om resliga och styva sparrisar.
Ja, just det, så var det.
Jo, en sista fråga här. I vilka zoner kan du odla sparris?
Jag vet inte exakt, men jag har hyfsat koll på genom alla mina kunder som säger att de odlar långt upp i Sverige. Så då jag slår till med att säga zon 5, men med lite underton av tveksamhet.
Vi har fått en fråga på sparrisämnet. Hej, jag har nyligen börjat lyssna på er podd, och förra året så flyttade jag och min man till ett hus med en mogen men vildvuxen trädgård. Det som nog tidigare varit ett trädgårdsland har blivit en blomsterrabatt, och jag skulle vilja ha det som trädgårdsland igen. Jag tänkte höja bädden med pallkragar, och då kommer jag till min fråga. Ska jag ha en täckduk i botten över den befintliga jorden, eller går det bara att fylla på med mer jord? Här är också förmånen att ha sparris som växer på samma plats. Går det att gräva upp dem och plantera ner dem igen i mina pallkragar, och när ska jag göra det i så fall? Hälsningar, Åsa i Västerås.
Svar på fråga ett då, Åsa. Ja, du måste ha marktuk i botten, och det kan du lägga bara på jorden. Och spänn upp den ordentligt längs med sidorna. För det här misstaget har jag ju själv gjort 2 gånger. Eller det kan vara fler också. Jag har ju åkerfräken under mina lådor. Och första lådan som jag byggde, då struntade jag ju i det där. Tänkte, det kommer inte upp någonting, för de var ju så djupa. Oj, oj, oj. De var ju fulla med åkerfräken. Så jag fick tömma ur, göra om, göra rätt. Så ja, du ska absolut sätta markduk och spänna upp längs med sidorna, så att du inte får upp något eländigt.
Ja, och inte bara markduk, eftersom jag då inte följde ditt råd och satte sån här gummimatta på insidan.
Ja, platonmatta.
Platonmatta.
Du gjorde inte det?
Nej, för att jag ville komma igång med odlingen, och jag hade hållit på så mycket och jag orkade inte. Jag var otålig.
Det var lite bråttom där, ja.
Ja, men det kommer ju också göra att mina pallkragar har betydligt kortare livslängd.
Ja, men några år till står de sig.
Ja, absolut.
Ja, det gör de.
Men så det är min rekommendation också. Ja. Orka med det, platonmatta.
Ja, och det tror jag, det kan vara också rent ekonomiskt och hållbart, så är det bra att investera i platonmatta och skruva fast det på insidan utav.
Okej, men varför kan hon inte då ställa dem direkt på? Om det är ett land, då tänker man sig att det kanske inte är så mycket ogräs där under.
Jag skulle inte chansa. Jag skulle faktiskt inte göra det. För man vet aldrig, för jag såg ju inte de där åkerfräkorna förrän de fullständigt exploderade. För när man börjar vattna och gödsla, då mår ju allting bra där under. Nej, jag tycker absolut hon ska sätta markduk. Och gällande de här sparrisplantorna då som växer på samma plats. Nej. Sparrisplantor tycker inte om att flyttas. Så jag skulle nog i så fall försöka ställa lådorna vid sidan om de här sparrisplantorna, så att de får vara dekorativa där som en egen solitärväxt.
Ja, lyxigt att ha det.
Ja,
ja, lycka till.
Men sen är det ju så också att har de där sparrisplantorna, de kommer ju leva livet där hur länge som helst, och kanske mår till och med lite bättre. Om hon börjar vattna och gödsla där, så gör hon ju det på sparrisplantorna också.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era 5 första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Vi går vidare till alla möjliga frågor. En kommer ifrån Charlotte Busarve i Beddingestrand. Hej, vi satte för något år sedan en häck med lagerhägg etna. Om ni tittar på bifogad bild så har de nu under vintern utvecklat bruna fläckar. Jag funderar på om det är stark solfläckar eller någon annan sjukdom som drabbat dem. Vi har haft droppbevattning sedan vi satte dem, dock inte under vintern. Inte hela häcken har fått fläckar. Det som har lite mer skugga har klarat sig. Vad tror ni om det?
Ja, när jag tittar på de här bilderna, då tror jag att det här är hagelskottssjuka. Och det är en svamp som har angripit plantorna som heter Stigmina carpophylla. Och det kan bland annat drabba just lagerhägg. Och då får bladen de här rödaktiga och bruna fläckarna. Och de här fläckarna, de torkar ur bladen och sen så tappar de dem. Så det kan se väldigt trist ut. Det finns egentligen ingenting man kan göra mot hagelskottssjuka, utan det viktiga är nu att försöka vattna och gödsla så att man stärker upp de plantorna. Och jag tror att det kan vara så att är de relativt nyplanterade, då kan de vara lite extra stressade. Så om man ser till att ge de här lite extra omsorg och när de väl har rotat sig, så tror jag att det kommer att komma nya friska blad ur det här. Så att hon ska inte ge upp det.
Mm. Nästa mejl kommer från Karina Liljeborg och hon har en fråga men inleder med ett tips faktiskt. Hörde i senaste avsnittet pratet kring att få persikoträd att blomma. Jag har klurat ut ett sätt som funkar här i Sankt Sigfrid, 2,5 mil från Kalmar. Vilken zon vet jag 17 tror jag har alla i min trädgård. Mina persikoträd satte jag vid södergavel men missade frukt de första 5 åren på grund av kyla frost. Nu passar jag dem så att när snön smälter och det blir soliga dagar så virar jag löst och luftigt inom i en sån där vit växtfilt. Luftigt för att bin som vaknar tidigt ska kunna hitta in till dem och pollinera. Om jag ser att bladen vill slå ut så vattnar jag lite trots att våren inte kommit igång. Jag har lyckats lite för bra de senaste åren, för en stor gren brast av tyngden av alla persikor för två somrar sedan. Bra tips, vad tror du om det?
Ja, tror jag absolut. Hon har gjort helt rätt. Och verkligen, nu är de ju på gång att spricka ut, speciellt i södra Sverige.
Ja, det såg jag i mitt växthus också.
Gjorde du det? Ja. Ja, de är på gång nu. Så tänk på det här med pollineringen och att det är jättekalla nätter fortfarande att vira in dem så att de inte fryser.
Ja, måste göra det. Ja, hon har också en rosfråga. Jag gick bananas för två år sedan och köpte en massa busk- och klätterrosor. De har växt och blommat något fantastiskt. Men jag kunde inte ana hur stor växtkraft det fanns i dem. Nu har de förenats i en rosdjungel. Vågar jag klippa ner dem till en meter?
Ja, där blir jag lite så här, blir lite stympat känns det som. Jag skulle nästan hellre föreslå att Carina gallrar ur. Och då tar hon ju de grova grenarna nerifrån. Sen är det klart att hon kan toppa dem. Men jag skulle inte föreslå att hon klipper ner helt och hållet till en meter. Snarare gallrar ur och då ta ända ner till markytan.
Och hur gör du när du gallrar ur då? Gör du det nu på vårkanten?
Ja, och då kan man titta på, man ser ju ofta om det är lite äldre, grova grenar, om de går i kors och tvärs. Då brukar jag försöka se till så att jag tar just de här äldsta och tar dem ända ner i marken. Och då brukar jag ibland vara så pass grova grenar som man får använda en liten såg istället för sekatören.
Och sen, det är ju svårt, alltså när jag ska gallra ur min klätterros, alltså Helenan där.
Ja.
Den har så mycket taggar.
Jo, jag vet.
Den fastnar överallt. Det känns som att den vill äta upp mig. Det känns som att den försvarar sig faktiskt.
Ja, men de gör ju nästan lite det. Jag har en New Dawn på Öland som jag gallrade ur förra året. Det var ett jädra bestyr och gjorde ont. Jag svor och hade mig. Men det blev också väldigt fint när jag hade gallrat ur den. För jag har en klematis som klättrar i den där. Så den kom verkligen till sin rätt på ett helt annat sätt. Så emellanåt så kan man ju behöva gallra ur. Och det blir ju mycket, mycket bättre.
Vi pratar om lite beskäring. Gabriella har skickat in en fråga om sin hortensia Annabelle. Hon satte den i höstas längs huset. Nu börjar jag se knoppar. Men när ska jag beskära den och hur? Den står längs huset i söderläge. Vi bor i zon 4-5.
Ja, jag beskär ju min Annabelle ganska hårt och det gör jag varje vår. Men det är inte nödvändigtvis att hon behöver beskära den, speciellt inte om den är nyplanterad. Däremot så brukar topparna kunna vara lite frusna och då klipper man bort den torra toppen ner till närmsta bladskott. Så att, jag tror inte att hon behöver beskära den så mycket det här första året. Och om hon ska göra så kan hon göra det nu, men hon kan också göra det efter blomningen om hon vill det.
Mm. Idag så satte jag lite mera frön.
Vad har du satt nu då?
Du var orolig.
Ja, nej, förlåt.
Nej,
men lever du ett eget liv utan mig?
Men det var bara luktärtor.
Mm, bra, det är rätt tid. Så, jag är nöjd med dig. Du har lyssnat på vad jag säger.
Jag tackar.
Jag ska så tomatfrön. Jag ska så tomatfrön i helgen. Och sen så ska jag så en rosenskära som heter Apricot Lemonade. Som jag tycker ser väldigt fin ut.
Jag hade tänkt så rosenskäran ute i växthuset i sådana där askar.
Ja, det kan du göra.
Ja, jag vet. Det är därför jag inte har gjort det ännu.
Nej, men man har inte varit jättesugen. Det är ju knappt att jag har kommit ner till växthuset för det har legat snöhögar.
Mm.
Men nu säger ju Ellen att det ska bli varmt i helgen här så då hoppas jag att det stämmer.
Och Ellen är ju som vi vet meteorolog.
Ja.
Ja, jag kan ju också meddela, alltså sommaren,
ja,
den definieras ju av SMHI då, att dygnsmedeltemperaturen är 10 grader eller högre 5 dygn i följd. Det behöver inte betyda att man får någon speciell sommarkänsla i sig själv, men det är liksom den definition som man använder sig av. Och så kan det bli väldigt kallt efteråt. Men 2022 så anlände sommaren först i landet till Uppsala påskdagen den 17 april.
Vad sent.
Va?
Var inte det sent?
Sommaren,
jaha. Nej men sommaren, är inte våren? Vad säger du för någonting?
Det här har jag googlat upp.
Sommaren?
Ja, det är jättekonstigt. Nej, det var liksom rekord för tidligt. Ja, nej, det var det inte. Det var bara förra året när sommaren kom till Uppsala. För då var det fint väder där, då var ett gäng datum. Annars så är svenskt rekorddatum för tidig högsommarvärme, alltså 25 grader, 11 april 1906 i Kalmar.
Jaha.
Jag kommer ihåg 1906, det var en varm dag. Det fanns ingen glass att köpa för det här var så länge sedan.
Är det därför du har pratat småländska hela dagen?
Ja, kanske faktiskt.
Ja. Ja, det var ju tidigt. 25 grader.
Annars så är det, sommaren då har gjort entré. Rekorddatumet för tidig sommarentré är den 11 april 1989.
Okej.
Okay. Oklart var. Ja, det vill komma till i alla fall att det snöade utanför mitt fönster idag.
Mm.
Och där stod sodderna och jag blev deprimerad. Och så googlade jag lite väderleksrekord och så tänkte jag, ja, det är väl så här det brukar vara.
Ja,
jag tror det också. Vi får ha tålamod. Men det är så att det tryter lite hos mig också. Jag som brukar vara bra med tålamod.
Ju tröttare man är desto mindre tålamod har
man. Det kanske är så.
Ja, gammal småbarnsföräldersanning. Ja, det var det. Vad gör du i din trädgård i helgen då? Givet att det blir fint nu då?
Nej, men jag ska ju så lite. Och smälter snön bort så tänker jag bara rensa lite och snygga till i rabatterna, tänkte jag. Jag ska beskära lite av de här vinterskadorna som har...
Du klipper bort torra perenner nu?
Ja.
Vad roligt, då ska jag också göra det.
Ja, det ska jag göra. Och jag ska också så tomaterna som jag har fått ut av tomatalvan. Och sen fick jag tomatfrön utav en trevlig kvinna på mässan. Alltså, det är så fantastiska lyssnare vi har som skickar grejer till oss. Ja. Och, det är så gulligt. Och jag vet att jag tror om jag har tid så ska jag börja plocka ut då på söndag eller måndag nu när de har lovat lite bättre väder. Jag har ju fullt i garaget. Och om de inte har kommit för långt, japanska lönnarna, då tänker jag ta ut dem.
De japanska, så att de kan inte ha kommit för långt så att säga. Men avhärdar de på något sätt eller är det bara tjoff rakt och kyla?
Ja, jag har ju tjocka dukar som jag virar in dem i om det blir riktigt kalla nätter.
Jag tycker att det är läskigt med avhärdning.
Mm.
Eftersom jag vet att jag är en otålig typ så kommer jag säkert misslyckas med all avhärdning. Jag kommer behöva avhärda mina gurkplantor här så småningom.
Ja.
Alltså, kan du ge mig ett schema?
Så här skulle jag göra om jag vore dig som är lite så här, förlåt, ibland lite hejsansvejsan och har lite bråttom. Ta inte ut dem för tid utan ta dem när det börjar bli riktigt säkert väder. Kanske i början på maj. Du får hålla ordning på dem där inne.
Ska ha en gurkdjungel ganska länge inomhus?
Ja, du kanske får ha det. Ja. För gurka är jättekänsligt för kyla.
Gurkdjungel? Ja, det blir fint.
Något annat som jag vill påminna om. I och med att det är tjäle i jorden på många ställen. Och nu när vårsolen börjar lysa då, förhoppningsvis om några dagar. Då kan det bli såna här tjältorkskador. Alltså att barrväxterna blir bruna. Det syns inte på en gång. Utan det börjar synas i maj-juni. Om det har hänt. För när det är tjäle i marken och solen ligger på, då avdunstar de vatten från bladen. Men de får inte upp något vatten för att marken är frusen. Mm. Då ska man skydda dem med en säckväv eller en annan duk som man skuggar dem, helt enkelt. Tills tjälen har släppt.
Mm.
Det här är ganska viktigt för det är otroligt tråkigt med den här typen av skador. Det blir så fult på solsidan på växterna. Jag slarvade med det ett år på mina buxbomsklot. Inte roligt. Hela södersidan var ju helt sönderbränd. Otroligt slarvigt gjort. Det är värt det att lägga på den här duken om man har tjäle i jorden. Det kanske inte är det i Skåne, men jag kan tänka mig att det är det längre upp i landet.
Vi skriver upp på listan.
Ett tips till, som jag tror vi har påmint om det här förut. Nu börjar man ju se vad alla krokus och snödroppar kommer upp. Att man gör en liten skiss på vad man ska komplettera någonstans. Men man kommer inte ihåg det på hösten.
Det är jättebra.
Krokus är så bra för bina också.
Mycket bra. Det känns som att jag hade jättemycket mer saker att säga.
Hade du det?
Jo, bara en sista fråga. Jag ska välja blommor till min svärmors begravning. Ja. Och hon tyckte om de småländska hagarna och ängarna där nere.
Mm.
Vad ska jag välja för någonting?
Inte gullvivor då?
Ja, det är bra.
Fint.
Mm.
Med lite ormbunka kanske. Det brukar ju finnas också narcisser, fast de småblommiga, småkroniga. De är fina, de som heter minou eller geranium. Brukar man kunna hitta som snitt också om man vill göra någonting.
Bra tips. Ja, det ska jag skrida till verket och göra nu.
Och kanske lite knotiga grenar ihop med det kan vara fint också.
Jättebra.
Som typ nästan man har trillat ner så plockar man upp från marken. Där har vi det. Åh, vad det låter
fint. Ja, det blir fint. Victoria, det är dags att lägga locket på påskägget, om man säger så. Det är dags för dig att gå hem och vila lite, men som en liten present till er lyssnare så tänkte vi faktiskt låta ut 3 böcker av Ett år av liv i trädgården som vi alltså precis har kommit. Den hade ju knappt kommit när den kom till trädgårdsmässan, utan det är ju nu som den kommer.
Det var intressant att du satte och signerade en bok som du inte ens hade hunnit bläddra i.
Så låg det till.
Så fort gick det.
Och jag har inte fått mina egna ex, att alla mina kompisar börjar undra om jag hatar dem, för de får inget.
Nej, det är samma här.
Ja, hur som helst så låter vi ut 3 ex, och för att få vara med i den här lilla tävlingen då, som du väl får säga svara, så vill vi gärna att ni går in på vår Facebook-sida. Röda Vita Rosen-podden heter den. Där måste ni 1. Följa sidan. Ja, där knyter vi er till oss. 2. Lägga in en skrytbild ifrån kanske förra året eller nu, eller vad man nu vill. På trädgårdar, täppor, lotter, balkong, vad du nu har. En bild som ni helt enkelt är stolta över, som har med er odling att göra.
Ja, nu vi ska också påminna om att vi kommer att signera vår bok på K-Rauta i Kungens Kurva den 16 april mellan klockan 12 och 15.
Ja, då kan man komma förbi och säga hej, kanske väsa lite och köpa ett exemplar av boken och så byta några ord kanske.
Ja, gärna. Ni får komma med era trädgårdsfrågor om ni vill. 16 april alltså på K-Rauta i Kungens Kurva, då sitter jag och Jenny där och signerar boken. Och jag tror att de kommer att ha den till något specialpris också.
Glad påsk, alla kära rosor.
Glad påsk, vi ses snart igen.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hörs i alla fall.
Ja, hörs jag.
Fast vi ses.
Ja, vi ses.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.